En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I natt hölls ännu ett möte i Moskva där USA och Ryssland försökte göra upp om fred i Ukraina över Europas huvuden. Det och också lite, vad kan vi göra? Och hur kan vi bli mer offensiva i konflikten mot Ryssland? Det kommer vi diskutera idag i Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter jag här i studion och det är jag och sen är det Patrik.
Och så en taxmedia Frivärd.
Och Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift.
I studion.
I studion!
Hurra!
Kanske går att höra vad jag säger för en gångs skull.
Och Johan.
Viktorin intill.
Ja, alltså vi har ju vaknat upp då till den här nyheten. Som väl, jag vet inte vilka nyhetssakerna är egentligen, men Patrik, kan du reda ut lite? Vad är det som händer?
Ja, USA skickade ju sina främsta säkerhetspolitiska, utrikespolitiska förhandlare som de har, fastighetsmiljardären Steve Witkoff och Trumps svärson Jared, till Moskva. Ni noterade ironin kanske. Men i alla fall, de reste till Moskva och träffade Putin. De fick börja med att vänta en timme innan Putin kom. Det är ju ett sedvanligt mönster han uppvisar. Men han behandlar ju dem i alla fall betydligt bättre än Angela Merkel som fick vänta 4 timmar en gång. Sen hade de ett möte i omkring, tror jag att det var 5 timmar. Och på den andra sidan bordet så satt ju då Putin själv, hans utrikespolitiska rådgivare Ushakov och sedan så den ryske förhandlaren som har då tagit fram den här 28-punktsplanen som Witkoff gick ut med Kirill Dmitri. Så det var de runt bordet plus 2 tolkar. Av själva samtalen så har det inte kommit ut så där jättemycket detaljer annat än att man har då gjort vissa framsteg, sägs det lite grann så där, men Ryssland markerar ju att man har inte fått allting man vill ha, alltså är det inte acceptabelt för Ryssland. Och det Ryssland har krävt är ju då att få alla de här delarna som de har sagt tidigare, hela Donetsk och Luhansk, det vill säga då att Ukraina skulle lämna ifrån sig välfortifierade områden i Donbass. Man vill ha ett erkännande från Europa och USA att de här provinserna samt Krim är ryska. Och då ritar vi om hela den europeiska säkerhetsordningen och den regelbaserade ordning som vi har levt i. Och då är det de facto skett om det skulle ske. Sen vill de ha pengarna också som är frysta. Så att det är några punkter då som Ryssland vill ha. Sedan så fick ju ryssarna och också amerikanerna lovat att de inte skulle resa hem via Ukraina. Så det är också en typ av markering. Och så att signifikant här är ju att Ukraina och Europa är inte vid bordet. Men det är Ryssland har inte vikt ner sig. USA försöker få till det här. Men gör det ju på ett sätt som då riskerar att sälja ut Ukraina och den världsordning vi har. Det har nu ännu inte skett, men det är det som är risken i varje sån här runda. Och Europa och Ukraina får ju kämpa sig tillbaka in att göra sig relevanta på ett sånt sätt så att Trump inte upplever att det är de som står i vägen för den fred som Trump vill ha till varje pris. Han skiter Trump lite grann i vilken typ av fred det är, för han vill ju ha en deal.
Men man kan säga att om man bottnar lite i vad som händer här, så det kom ju de här 28 punkterna som du sa, de läckte ju från början och de påstods ju vara översatta från ryskan, vilket är lite roligt, men i alla fall de läckte ju, och sen så har vi i Europa fört en del diskussioner och då har de här 28 punkterna successivt reducerats till färre punkter och sen har vi det här mötet som kommer nu, och det blev ju försenat, du sa inte det, men det här blev ju försenat för att Putin höll ett tal mot Europa, där han sa att det är Europa som vill ha krig, och han sa om Europa vill ha krig så är vi redo. Så det var ju liksom inramningen till liksom det här.
Det är en del av den psykologiska krigföring som Ryssland bedriver för att uppnå sina mål. Putins tal är en del av det, drönare över Polen är en annan och så vidare och så vidare. Och Ryssland försöker bygga upp en bild som man då har fått amerikanerna att köpa, att man rullar fram som en ångvält på slagfältet när man snarare vinglar fram som en skadskjuten full kråka på slagfältet. Men det är den bildsättningen man försöker då göra för att nå resultaten.
Patrik säger att det är utan Europa och Ukraina vid bordet, och det är naturligtvis sant, men det är ju banne mig nästan utan USA vid bordet också. Det är ju fascinerande hur de låter sig behandlas som spaka små skolpojkar. De sitter och väntar på Putin, de blir beordrade att inte åka dit och inte prata med den och inte göra så här. Och detta böjer de sig för. Det är ju nästan det mest fascinerande i allt det här. Liksom den här påstådda projektionen av styrka och liksom genial förhandlingskapacitet. Det är ju pinsamt alltihopa. Reagan och liksom det gamla republikanska partiet vänder sig i sin grav. Jag förstår inte hur de står ut med den här behandlingen och fortfarande liksom står och skryter om att de håller på att avsluta ett krig, eller är den stora starka ledaren i världen. Alltså både Ryssland och Kina behandlar ju USA som ett barn, inte utan anledning.
De har väl roterat så mycket i sina gravar nu så att de verkligen är döda, så jag tror inte de rör på sig alls. Så som det här har liksom växt fram. Sen tycker jag ju att det är lite obehagligt att se den kinesiska utrikesministern Wang i rummet utanför också. Då reser sig frågor om vad man pratar om egentligen när det gäller relationerna mellan USA, Kina och Ryssland. Det finns ju en möjlighet att deklarera intresse Sverige helt enkelt och komma överens över allas huvuden så att säga. Så att det kommer att ställa otroligt höga krav på Europas ledare, politiska ledare och Europas befolkningar också får man säga.
Det Johan nu lyfter är ju en sak som har varit underrapporterad, att den kinesiska utrikesministern är i Moskva samtidigt. Det är ingen slump.
Man kan säga att, man säger ju ibland om USA att they never lost a war, they never won a negotiation. Är det det vi ser igen, att USA håller på att slarva bort efterkrigsordningen?
Ja, Amanda. Absolut.
Det lät som du tyckte det.
Nej, men, ja, men det är klart att de gör, men jag tycker också det är fascinerande att se, och vi är ju inne i någon slags omvänd kremlologi eller amerikansk kremlologi. Det är ju väldigt svårt att veta vem i den där administrationen egentligen är som bestämmer just nu. Och det är ju väldigt intressant vilka som skickas och förhandlas de här frågorna också. Och hur osynlig Rubio har varit i allt det här. Oavsett vad man tror om liksom Trumps mentala kapaciteter i stort, så är det ju tydligt att han lätt svänger ut efter vem han senast talade med. Och att hans svärson är där och förhandlar de här sakerna, det är ju problematiskt i sig. Det finns ju liksom ingen transparens eller möjlighet att liksom ansvarstagande i något av detta. Så det är ju nästa stora problem. Vem är det egentligen som säljer ut vad till vem?
Ja, men det är ju Trump som bestämmer. Det är ju min bild helt och hållet.
Men på vilken hand får ju input någonstans ifrån?
Ja, det får han absolut. Och det är klart att han står under inflytande precis som alla människor. Men det är Trump som bestämmer. Det är jättetydligt. Det är bara att titta på de här allt mer nordkoreanskt lika regeringssammanträdena som pågår. Där alla försöker liksom betyga sin uppskattning till presidenten.
Ja, nu hade han ju fixat att det inte kom några orkaner under orkansäsongen. Mm. Tackade ju då Homeland Security-ministern Donald Trump för att han hade varit så framgångsrik.
Men det börjar bli helt knäppt. Alltså om man tittar på liksom den, om man tittar på helheten. Jo, men ändå, jag tycker ändå att det finns någon form av progression i knäpphet här. Alltså det blir värre och värre. Det var knäppt från början, men det blir värre och värre. Och tittar man på det här mötet som var i Alaska mellan Trump och Putin, så kommer ju ur det mötet med någon form av känsla att här hade vi München 2.0 och sen rann det ändå lite ut i sanden. Nu har de liksom återupptagit München-idén. Att de ska liksom stycka upp Europa, förhandla över huvudet på Europa och liksom på något sätt. Det senaste jag läste nu i skrivande stund, det var ju att nu hade de här, skulle de här åka hem till Putin, och, eller Putin, förlåt, Trump, lätt blanda ihop.
Åka hem till
Trump. Ja, men skulle åka hem till Trump och liksom berätta hur det är, och sen så ska de svara på det här. Och så sitter då Zelensky på Irland och säger något irländskt medium att han hoppas att han ska bjudas in. Alltså det är en helt vansinnig setting liksom.
Och de här pirouetterna kommer ju nu varannan, var tredje månad ungefär. Och för varje gång blir det ju ännu lite svårare för EU och Ukraina och de goda krafterna i USA att bryta igenom och vända det här.
Men om jag frågar Johan lite, alltså, rent militärt om man tittar på det, alltså, om USA krånglar till det så här mycket eller vill dra sig ur, alltså, hur mycket kan Europas stöd på något sätt kompensera så att det ändå inte rasar ihop på slagfältet liksom?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Det får ju hoppas på att de större europeiska staterna har liksom förberett att kunna kliva in och dela underrättelser och sånt. USA har ju otroligt mycket information som man kan förstärka de ukrainska stridsinsatserna med, förstås. Så att det är ju ett bortfall som är ganska svårt. I övrigt så sa ju Trump häromdagen att nu är vi inte finansiellt involverade i det här kriget överhuvudtaget. Så det är ju tydligt att man liksom pekar, och det är det som är lite problemet tycker jag med våra egna politiska ledare, att de lyssnar inte riktigt på vad de här parterna säger. Trump är ju väldigt tydlig, och det är Putin också. Nu kommenterade han ju kring de här sänkta fartygen som har skett i Svarta havet, och nu har han sagt att nu kommer vi att förbereda åtgärder mot de länder som understött de här attackerna. Han har pekat ut Frankrike för att de deltar med vad ryssarna då påstår är liksom legionärsverksamhet i Ukraina. Med liksom den utbildningsstöd som Frankrike lämnar till Ukraina.
Men för att säga det här har du ju de sagt hela tiden. Alltså, vägen bakom oss är ju fylld av röda linjer som vi har bara kört rätt över. Det har inte hänt ett skit. Vad betyder,
alltså... Nej, men jag säger bara att de kommer göra saker. För det har de gjort. De har trappat upp hybridkriget kraftigt. Och det kommer man fortsätta göra. Ja. Så att nästa sak är ju att man naturligtvis kommer sänka ett fartyg någonstans. Och sen kanske i bästa fall ur rysk synpunkt påstå att det var Ukraina som gjorde det.
Jag vill bara påminna om vad Must sa i sin årsrapport. Och det var ju att vi kan inte utesluta att Ryssland attackerar en statsfarkost i Östersjön. En militär eller en civil statsfarkost. Skjuter ner en sjöräddningshelikopter eller någonting liknande. Och det varnade man redan för i våras att det skulle kunna ske. Och då konstaterade Must också, och jag tycker att det här är väldigt centralt för att förstå det här. Vi kan tycka att det är korkat, ologiskt, kontraproduktivt. Men det finns en annan logik och rationalitet och kalkyl i Moskva.
Men om jag tar, om man tittar på detaljerna lite, vi borrar lite i dem. Så en av detaljerna i den här München 2.0 i Moskva i natt, den är ju att man inte ska ta de ryska frysta tillgångarna. Vad hindrar oss i Europa från att helt enkelt ta de ryska? De finns i Belgien, de finns inte i USA. Alltså ta de här ryska, genomför den här planen som EU-kommissionen levererade förra veckan. Och planen i korthet var att man helt enkelt mot att de här ryska tillgångarna finns i Belgien lånar ut 1500 miljarder till Ukraina. Och sen får de betala tillbaka dem när de får krigsskadestånd från Ryssland. Alltså vad hindrar oss att bara göra det? Ge Ukraina...
Belgien.
Ja, jag vet att de gör i Belgien just nu. Ja. Men om Europa backar upp Belgien, då kommer ju det här... Och det här är ju EU-kommissionens trots allt. Och Belgien är ganska lojal mot EU i slutändan om de blir uppbackade. Om vi ger det, då har vi etablerat fakta på marken. Då har Ukraina 1500 miljarder till att använda.
Ja, nu är det ju
inte bara USA som kan... Alltså, ibland så känns det lite som att det är någon sån här inlärd hjälplöshet som europeiska politiker. Liksom. Jo, men det är någon sån inlärd hjälplöshet. Vi gör inget liksom. Det är bara att ta de där pengarna, ge dem till Ukraina. Så kan väl Putin betala sitt krigsskadestånd här 2048 eller något liksom. Kan han få tillbaka dem då?
Jag tror inte att du behöver övertyga oss om det.
Nej, men alltså, jag bara tänker att det känns lite som att europeiska politiker just nu inte...
Nej, men europeiska politiker agerar ju fortfarande inte på det sätt som allvaret kräver. Vi fick ju en signal nu också från Italien som är lite oroväckande. Där har man ju då skjutit på beslutet av nästa stödpaket till Ukraina till efter årsskiftet efter motsättningen i den italienska regeringen. Så att det här är ju...
Jag tyckte precis jag läste i morse att det hade gått igenom.
Hade det gått igenom? Hade det lossnat?
Och att det var några grejer var hemligstämplade på grund av säkerhetsskäl.
Ja, då...
Men jag kan ha missuppfattat det.
Nej, för att jag såg det igår att det hade...
Det har varit gnissel, absolut.
Att det var gnissel. Så att om det har lossnat så är det toppen. Vi får väl kolla upp det. Eller ni som lyssnar får dubbelkolla det här och se vart det ligger.
Ja.
Jag kan ställa nästa fråga. Mm. Alltså vad händer med NATO i relation till det här toppmötet nu? Nu förhandlar, det är ju inte bara över Europas huvuden som USA nu förhandlar. Det är ju också över NATOs huvuden.
Ja, och Rubio är ju inte ens där. Nej. De möts ju idag och imorgon.
NATO-toppmötet, eller utrikesministermötet i NATO, ja.
Första gången sedan 1999 en amerikansk utrikesminister inte med, enligt medieuppgifter.
Så vad händer, vad tror ni händer med NATO nu? Alltså de andra europeiska ledarna sitter ju och tittar på det här mötet i Moskva rimligen och tänker att ojsan.
Nej, men alla säkrar ju upp sig i alla riktningar, det är det vi ser egentligen. Vi ser kanadiker som kommer hit och kommer med i EUs försvarsfond och vi har Europa närmar sig Sydkorea och Japan på olika sätt, så att alla försöker ju liksom bygga en väv för det fall då att det blir något i värsta fall ett break, vilket jag i och för sig inte tror på, även om vi nu såg igår att Steve Bannon var ute och proklamerade sitt stöd för en allians mellan Ryssland och USA. Så det finns ju de krafterna i den här rörelsen som då försöker, och det här går ju ut på att man ska liksom alliera sig med ryssarna mot kineserna i den tankeströmningen. Någonting som jag anser var helt uteslutet med tanke på att Ryssland delar gräns med Kina och Ryssland respekterar styrka och de vet att de är en tiondel i befolkningen av vad Kina är, och det bor inte speciellt mycket folk i Sibirien, så jag tror inte att de vill ta den risken helt enkelt, även om de naturligtvis är misstänksamma mot Kina av andra skäl.
Ja, sen är ju Ryssland beroende av Kina just nu för att kunna genomföra sitt krigföring mot Ukraina. Så att Xi håller ju Putins kulor, om man uttrycker sig på det sättet.
Det här visar ju också hur grund den här liksom MAGA-rörelsens utrikespolitiska förståelse är. Och också den här liksom nyrealistiska, inom citattecken, vågen som vi ser spår av även i Sverige, som ju inte klarar av att göra några realistiska bedömningar, alldeles förutom att de missförstår liksom hela teoribildningen kring det hela.
Ja, den orealistiska undfallenhetsursäktande rörelsen som finns.
Lite långt, men ja. Väldigt deskriptivt, ja.
Men ni lämnar ämnet lite här. Jag är tillbaka i NATO. Vad hände med stackars NATO nu när det här hände? Gick vi med i NATO lagom till att NATO liksom pajar ihop?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är en svår tid, det är det absolut. Jag tror att man klarar sig igenom det här. Jag tror att man kommer se vissa styrkeförskjutningar. Jag tror att man kommer behöva jobba mer inom olika former av Coalition of the Willing, så Jeff och liksom såna här grupperingar, MB8+. Så att det kommer ju inte riktigt vara vad tanken var. Men jag tror inte NATO kommer kollapsa i någon slags närtid. Och jag tror också, jag vill inte låta för positiv här, för det är jag verkligen inte. Men vi har ju också ett mellanårsval som närmar sig USA och så vidare. Vi har liksom konflikter där. Så att vi kan inte kallt räkna med att det blir så mycket bättre efter det. Men det kan också ske saker som förskjuter maktpolerna i USA.
Nej, men för övriga länder, om vi bortser från USA, så om inte NATO fanns, så skulle övriga länder behöva bilda ett NATO för att kunna samarbeta och lösa saker och ting ihop.
Ja, och det är ju viktigt att vi fortsätter att arbeta för att hålla ihop NATO, för det var ju, Amanda var ju inne på det också, vilket USA pratar vi om. Det finns ju liksom flera linjer egentligen. Det är bara det att de som står för den mer traditionella linjen då, som vi var vana vid med Reagan eller vanliga demokraterna, att de är nedtryckta just nu. Men samtidigt så pressas ju Trump både från MAGA-rörelsen när det gäller Epstein-papprena eller handlingarna, och från motståndet av senator Mark Kelly, som ju kliver upp här i samband med att man har försökt att hota honom med krigsrättegång och så vidare, för att han har påtalat fakta i lagstiftningen. Så att det innebär ju att, och man ser republikanska försvarshökar också som börjar ifrågasätta Hegseths ordrar kring de här anfallen i Karibiska havet. Så att det innebär att det blir ett fönster som blir mindre att agera på för presidenten om man ska ha någonting gjort utrikespolitiskt innan mellanårsvalet.
Och det är en väldigt intressant utveckling det här, som jag tycker att man inte har sett så mycket av i svensk eller egentligen engelskspråkig europeisk media. Kelly kan ju bli en spelare. Han har ju en historik som gör honom väldigt lämplig som liksom frontnamn för en motrörelse. Han är ju dels stridspilot i amerikanska flottan, har åkt ett antal under många, många år och även astronaut för NASA. Så att han är verkligen så här American Dream.
Och hustrun är utsatt för mordförsök.
Precis, och på grund av politiska skäl. Så att det kan ju verkligen vara någonting där. Men sen för att återgå till just NATO så tror jag ju också att den här inövade hjälplösheten som du pratade om, Anders, det är ju det vi måste ta oss ur även i NATO. Man måste förstå att man faktiskt kan agera, naturligtvis inte mot USAs uttryckliga önskningar med tanke på den struktur vi har, men man kan agera utan att ha USA med sig.
Alltså jag får ju en känsla av att om vi går tillbaka ett antal år i tiden innan den ryska fullskaliga invasionen, då fanns det ju de i NATO som argumenterade väldigt mycket för att, och i Europa överlag också i EU-sammanhang argumenterade för att Ryssland inte var så farliga, man borde förstå och man borde liksom bygga liksom relationer, ekonomiska relationer och sånt. De rösterna försvann ju ganska mycket efter att Ryssland visade sig vara Ryssland som Sverige och andra länder alltid har känt igen, liksom de baltiska staterna varnat för i många år. Och då kändes det som att det gick en slags tyngdpunktsförskjutning ändå till Nordeuropa, till Polen, hade något sorts problemformningsprivilegium. Det var liksom oss man lyssnade på när det kommer till Ryssland. Så nu börjar man få känslan av att det här börjar rulla tillbaka igen i gamla hjulspår. Att liksom, man börjar ändå ha liksom någon form av, alltså, man är inte så rädda för det längre så att säga. Och för mig så låter det konstigt när man lyssnar på det här italienska röran till exempel. Alltså det blir på något sätt ändå en tillbaka till ett Europa som jag känner igen, som liksom bråkar med varandra och tjafsar och så händer det inte så mycket liksom. Jag vet inte, det kanske bara jag som är dysterkvist här, men jag tycker liksom det här, jag hade velat se en mer enad europeisk reaktion mot det vi såg i Moskva i natt än vad som har kommit.
Även om jag håller med dig om att man hade velat ha en mer enad europeisk relation, så vet jag inte riktigt om jag delar någon av det. För jag upplever att alltså, Italien var ju en på många sätt oväntad bundsförvant, eller är. Men, ja, men du har ju den här slitningen att Spanien och Portugal och tidvis Turkiet, det beror ju lite på vilken veckodag det är, har en annan liksom, intresse. Det tycker jag har varit ganska tydligt hela tiden. De höll tyst under en period, men det innebar inte att de någonsin egentligen tyckte att det här var det viktigaste. Och nu har det här kriget pågått så länge att man börjar nog tycka att det är lite business as usual, och då vill man ha tillbaks fokus på det man tycker är ens egna säkerhetsproblem, det vill säga Medelhavet och flyktingströmmarna och terrororganisationer och islamism och så vidare. Och sen vet vi också att många av de här länderna har ju väldigt mycket risk och ekonomiska intressen, inte minst i Portugal till exempel, även Spanien och den typen av kopplingar, så att man har ju intresse av att ha en normaliserad relation med Ryssland. Men jag tycker inte heller att det egentligen har gått ifrån. Resten av Europa tycker jag nog fortfarande lyssnar ganska mycket på Norden, Baltikum i de här frågorna. Jag menar, vi har ju ändå med sina fel och brister Frankrike, Tyskland till exempel, som ju inte gör så mycket som de säger att de ska göra. Men liksom, vi har ju ändå inte sett en omsvängning i de delarna, uppfattar jag. Utan jag tycker nog ändå att vi är relativt enade, givet att den liksom, europeiska familjen är ganska spretig.
Johan?
Nej, alltså, jag ska säga om det, jag kommentera. Det är viktigt för oss, på samma sätt som det är viktigt för oss att södra Europa förstår våra problem och våra farhågor och våra risker, så är det viktigt att vi också lyssnar på deras. De är liksom fokuserade kring Medelhavet. De är liksom oroliga för vad som händer i Afrika, både Västafrika och i Sahelområdet, när det kommer till liksom fördrivning av människor, smuggling av olika saker. Så att det är viktigt att vi, det är ju ett sätt att hålla ihop den här väven. Det är ju att verkligen understöda. Italienarna är ju här med flygplan exempelvis uppe i Baltikum och så att det är ett viktigt land.
Italienarna ska väl också vara med uppe i norra Finland.
Stämmer.
Under svensk ledning. Så att det är ju också en positiv sak.
Och Frankrike gör ju faktiskt en hel del politiskt för Ukraina också. Ja. Macron var ju värd för Zelensky här precis häromdagen. Och backar ju upp dem verkligen politiskt. Och han ville ju gärna komma dit, Zelensky, det märker man ju.
det som är osäkerheten i den europeiska kontexten är ju att det finns ju ganska stora populistpartier som är mer proryska i de här länderna som Frankrike, Tyskland.
Ja, det var faktiskt min fortsättning nämligen. För fortsättningen på det som jag tänkte var nämligen att det vi ser i Tyskland nu, det är ju en väldigt stark utmaning mot regeringen. Från AfD och från AfD i ett antal delstater där man ju är öppet prorysk i Europas viktigaste land. Så att det sker ju vad ska jag säga, alltså man har inte riktigt sålt hem det här riktigt än. Och det kan ju vara ett dilemma. Liksom.
Ja, det är,
nu har de inte val på ett tag i Tyskland. Så det är,
nej, det är väl positivt
att förbundsdagen.
Det kanske finns tid att vända den opinionen. Men om vi går tillbaka till att vi har ju faktiskt vårt öde i våra egna händer. Vi har egen agens. Och nu finns det ju en diskussion inom NATO att man inom hybridområdet behöver kanske börja agera mer offensivt för att placera bollen över på rysk planhalva, cyber och påverkan till exempel. Och det borde vi egentligen inte sitta och diskutera. Det är någonting vi borde ha börjat göra i större utsträckning.
Jag minns någon som har skrivit en DN-debattartikel om detta.
Ja, vem kan det ha varit?
Ja, något år sedan. Eller
det kanske var någon arbetsgrupp i Kungliga Krigsvetenskapsakademin.
Så kan det ha varit.
Men ja. Blir det någon verkstad av det?
Nej, men grejen är ju så här att det ska vi absolut göra. Vi måste bara tänka efter och ha med oss en sak. Och det är det här med eskalation. Det går inte att tänka ett steg då bara. Ja, alltså jag tycker att vi ska göra det här som Patrik säger.
Kan vi konkretisera lite vad ni pratar
om?
Ja,
men man kan då gå in och göra cyberattacker mot sånt som märks. Alltså att man demonstrerar att vi kan också jävlas mer om ni vill.
Släcka ner banksystem.
Ja, kanske inte banksystem, släcka ner dem. Men det får någon annan avgöra vad man ska göra. Men det finns en, ja, men
kan du konkretisera bara så att det blir begripligt?
Ja, men vi gör det svårt. Det finns ju alla grejer.
Stänga flygplatserna i Ryssland.
Det var någon, jag vet inte vem det, men det var någon som grävde in sig i ryska taxiappar och beställde bilar till samma områden, vilket gjorde skapade enorma kassaköer, eller jag säger bilköer, trafikköer. Alltså det finns alla möjliga till att man går in och rekognoserar var någonstans man ska liksom knipa åt någon infrastruktur någonstans. Man kan också kommunicera med den ryska befolkningen eller delar av den ryska eller målgrupper i den ryska befolkningen, exempelvis officerskåren skulle man nog kunna kommunicera med öppet, transparent. Tyvärr har vi ju stängt ner våra egna sändningar här.
Sveriges Radios ryskspråk.
Du tänker att officerarna i Ryssland ska lyssna på Sveriges Radios.
Nej, men det finns ju andra sätt att göra det på, men du måste bygga upp en kapacitet på ryska och på andra språk och för att ha en räckvidd. Så att det är ju någonting vi borde göra. Och där har du ju också då ett mandat som borde ändras, Johan.
Jag ska bara också bara innan jag tappar det eftersom det var det jag sa, är att man måste tänka flera steg här. Alltså det är väldigt frestande att säga att vi måste gå på offensiven. Men man måste då tänka i åtminstone två eller tre eskalationssteg framåt. För tänker man bara ett steg framåt, att låt oss säga då att vi gör de här fyra cyberattackerna, ja, då har ryssarna tänkt på två steg framåt och då kommer det omedelbart någonting som inte vi har förväntat oss och som är lite värre. Och då till slut, så om man blir bortspelad där så att säga och inte har förberett sig och upplevs då som tafflig eller osäker, inte har klara målsättningar, inte har medel och metoder för att lösa detta, då kommer man tappa förtroende och då har du den här populistvågorna som då kan liksom ta tillbaka initiativ och säga så här, vi ska inte göra motstånd därför att det är farligt för oss. Så att man måste tänka efter ordentligt.
Men den strategiska idén bakom detta, det är ju att man ska etablera någon form av ändå pris.
Ja, ännu bättre. Man ska ta tillbaka initiativet. Ja. Därför det är det som är problemet. Det är Ryssland som har initiativet hela tiden.
Ryssland äger eskalationen.
Ja.
Och det finns, de behöver inte ta hänsyn till någon kalkyl riktigt för vad vi kommer att göra, för vi är reaktiva.
Men om ni tittar lite framåt på det här senaste, liksom frågan om att ändra mandat och frågan om vad man gör, alltså hur skulle det se ut i praktiken om man börjar ha ett mer aktivt hybrid försvar slash anfall, alltså att man skulle göra det här konkret på en NATO-nivå? Hur skulle det konkret se ut i så fall? Om man ska visualisera det för sig.
Nej, men jag tror att man kan visualisera det som att det kommer att dyka upp olika typer av påverkan mot en rysk befolkning. Det kan också dyka upp i olika former att man avtäcker ryska operationer i tredje land för att trycka tillbaka Ryssland i andra områden. Offentliggöranden av pengar som ryska oligarker har gömt undan, etc, etc, etc. Men här får man ju analysera vad finns det för sårbarheter i olika målgrupper och hur kan man nå de målgrupperna. Men för svensk vidkommande så till exempel så har vi ju Myndigheten för psykologiskt försvar som efter att regeringen har förklarat att vi är i höjd beredskap har möjligheten att föreslå regeringen offensiva operationer. Man har alltså inte den möjligheten att lämna sådana förslag idag. Det är en sån instruktion konkret som regeringen borde ändra på idag.
Sen har vi ju länder som Polen exempelvis då, som stänger ner alla konsulat utom det då som finns i Warszawa och belägger ryska diplomater då med zoner man får röra sig i, precis så som det såg ut när västerlänningar besökte öststaterna under kalla kriget. Så att det finns massor med saker man kan göra för att liksom göra det svårare.
Det har ju funnits sedan länge ett tjeckiskt initiativ som Sverige hittills, i alla fall inte i fjol, jag tror inte att man har gjort det än heller, har ställt sig bakom att begränsa ryska diplomaters rörlighet inom Schengenområdet. Det är ju liksom en enkel frukt att plocka. En annan sak skulle ju vara att konstatera att inga ryska skidåkare som inte har tagit avstånd från kriget öppet och från Putin öppet får visum till våra länder, så då kan de inte komma och tävla, även om skidförbundet har sagt att det är okej. Det finns massa olika sätt att göra det på.
Varför ska vi släppa in någon överhuvudtaget? Förlåt mig till det där. Det var bland det dummaste beslut jag har sett.
Ja, jo, men det är ju, där kan ju Sverige markera och säga då att det blir inga visum för ryska och belarusiska skidåkare när vi har skid-VM i Falun till exempel.
Skid-VM? Nej.
Det ligger några år bort här.
Jag tänkte på, om man tittar på den här diskussionen, för det här är en intressant fråga som vi kommer att komma tillbaka till. Vi kommer strax att runda av idag. Men jag tänker ju att när det gäller till exempel Ukraina, då hoppas man ju att alla myndigheter redan är på tå och både ser vad som händer när det gäller cyber, när det gäller påverkansoperationer, men också hjälper Ukraina så mycket man kan göra. Så förhoppningsvis så sitter vi också på en stor mängd erfarenhet i Sverige när det här, alltså med en massa kunskap om vad som fungerar, vad som är liksom fronten för alla de här sakerna. Och på ett sätt, så ibland så känner jag att det här med påverkansoperationer och cyber, det är lite som drönare, att det, liksom, det är någonting som just nu är så extremt kraftfullt. Samtidigt så är det lite utanför det gamla traditionella, det har lite andra former och sånt där. Hur plockar vi upp de där erfarenheterna och liksom får in dem i vår värld? Drönarna är ju pågående, liksom, men den andra delen här.
Men det kan man ju fråga sig då när man tittar på hur det står till med den svenska krigssjukvården till exempel, om man då har tagit till sig några erfarenheter från Ukraina på politisk nivå, vare sig det är på nationell nivå, regional nivå, där det som är för tunn helt enkelt, både när det gäller skyddet av civilbefolkningen men också i försvarsmaktens förband totalt sett. Så det är ju, man måste ju göra verkstad det här och ta det här på allvar. Det kan bli krig i Sverige.
Och den prövningen kan ju komma väldigt snart. Därför att vad Ryssland vill göra är att få EU och NATO att bryta samman. Så den här typen av prövningar för att se om NATOs artikel 5 håller, funkar, de kommer ju fortsätta. Vi har ju redan sett det med drönare, men vi kan förvänta oss en eskalation där.
Jag tror någonstans sammanfattningsvis, både när det gäller eventuell offensiv cyberförmåga och den här beredskapen, myndigheter och så vidare, det är ju den här knäckpunkten vi har pratat om så himla många gånger tidigare. Allt från liksom europeiska politiker till kommuner och regioner måste inse att vi befinner oss i en tid av ofred. Det är först när man liksom har slagit till den switchen på något sätt som jag tror att vi på riktigt kan börja hantera det vi behöver hantera och förbereda oss på det sätt vi behöver förbereda oss. Att det är inte en fråga om när. När är nu? Det är en fråga om vad vi gör nu.
Och innan vi slutar, Amanda, du noterar ju här för en tid sedan att vi har fyllt år.
Ja! Vi fyllde 6 år i lördags.
Förra veckan, någonting sånt där skickade du ut det på...
Ja, jag tror det var i helgen.
Så vi har hållit på med det här i 6 år.
Ja.
Och inte har det blivit bättre.
Nej, precis. Vad har blivit bättre under den perioden?
Du menar att ett kasualt samband?
precis.
29, jo, i lördags.
I lördags, ja.
I lördags fyllde vi 6 år.
Och vi har ju också lite kvar, det här är ju näst sista i år. Vi kommer ju också komma tillbaka om 2 veckor och det är ju då inför jul och inför Folk och Försvar som ju kommer att ske även nästa år. Och det kommer ju ske den, vad är det, 11-13, va? Tror jag. Nu tog jag det i huvudet, jag kanske har fel. Januari. Och vi kommer...
11-13, stämmer.
Och då kommer vi ju nästa avsnitt, tänker jag också, att vi går igenom lite vad som lite händer och fötter kring Folk och Försvar. För det finns ett mycket intressant schema som man kan titta på om man vill. Och diskutera lite vad borde finnas där och vad finns där och vad finns absolut inte där som måste finnas där och sådär. Det brukar vi ju traditionellt göra. Så vi återkommer om 2 veckor. Men tack så mycket för idag. Så, hej hej.
Hej.
Tack och hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.